Innan vi dunkar igång veckans avsnitt så vill jag bara göra ett litet förtydligande angående den här nypremiären som ägde rum förra veckan. Den här podden kommer jag att köra på precis som vanligt, men med några få förändringar. Där den största förändringen såklart är att Magnus nu har tackat för sig. Men jag kommer i min ensamhet att köra på med intervjuer vecka ut och vecka in med massvis av kända och okända gäster med olika kopplingar till beroende och medberoende. Och avsnitten kommer, precis som tidigare, att avslutas med segmentet The House svarar. Men nu i ett lite utbyggt och matigare format där även Felix Granander från The House ansluter när Robert Boman ska besvara en lyssnarfråga. Och inte sällan så utvecklas det här till en liten diskussion oss emellan utifrån lyssnarfrågan. Dessutom så kommer Robert och Felix utöver detta att medverka i podden regelbundet framöver, och tanken är då att vi tre tillsammans kör olika temaavsnitt. Jag tror att detta blir ett kanonupplägg där ni lyssnare får både otroliga livshistorier samt spännande temaavsnitt. Och det är också därför podden nu går under namnet Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Nu drar vi igång veckans avsnitt.
Om jag hade hört av mig till, jag vet inte om det är Patent- och registreringsverket eller någonting, så här, hallå, hallå, hej, jag har skapat en produkt här som jag har kokat ihop, den är flytande så den är liksom drickbar och finns i olika former. Den gör våld på levern, den gör våld på njurarna, den slår ut balansorganet, den attackerar minnet och så förorsakar minnesförluster. Dessutom så är den starkt beroendeframkallande. Nice. Och jag skulle vilja att staten öppnade särskilda butiker där man 6 dagar i veckan säljer den här till allmänheten, och jag har valt att kalla det alkohol. Det finns ju inte en chans i världen att jag hade fått sälja den här produkten liksom.
Ja, varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. Jag heter Nemo Hedén och sitter här i min favoritfåtölj på Östermalm i Stockholm. Och jag vill tacka alla lyssnare där ute för den flygande starten förra veckan med nystarten av den här podden. När Ellen Bergström gästade oss och bjöd på en fantastisk livshistoria. Det känns kul att ni hänger på och det känns kul att ni lyssnar. Och ja, det är mys att göra det här. Och ja, ännu en ny onsdag innebär ju ännu en ny gäst. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande att få höra om detta livsöde. Jag tänker att den här podden går en spännande tid till mötes. Vi vill bredda oss ännu mer och vi vill höra alla sorters historier. Och det finns ju otroligt många grenar att besöka på beroendeträdet, om man säger så. Det är ju verkligen en mångfacetterad sjukdom med många nyanser och många historier som bör berättas. Med de orden vill jag hälsa Christopher O'Regan varmt välkommen.
Tack Nemo.
Hej!
Hej! Din favoritfåtölj som det står en pandang till här mitt emot som jag får sitta i skulle kunna bli min favoritfåtölj också. Den är väldigt bekväm.
Väldigt mysig.
Jag sitter bra här.
Ja, tack. Men du har också väldigt bra poddröst, hör jag redan här.
Åh, ja men det, som jag sa, vi pratade inledningsvis här, det är lätt när man får det här så här kryddiga ljudet med hörlurarna och så. Men jag har en och annan gång fått höra av, var någon dam som kom fram på stan och sa det, ja Christopher, om du ska råna en bank så måste du ha mer än en rånarluva på dig, utan du måste ha en röstförvrängare också. Jag tycker om, jag trivs väldigt bra med det här formatet också, det är skillnad från tv.
Du kanske skulle läsa in lite ljudböcker?
Ja, varför inte? Jag planterar en väldigt sällsynt idé i dessa tider som vi lever i.
Exakt. Du, om vi ska presentera dig lite för våra lyssnare, vem är du för de som inte har koll på dig?
Jag är någon som är så outsägligt lyckligt privilegierad att jag får syssla med det jag brinner för. Och ända sedan, alltså, minsta barnsben så har historia varit den verkligt stora passionen i mitt liv. Och historia i allmänhet och det sena 1700-talet i synnerhet. Och av någon anledning, uthållighet, trofasthet mot mina ideal, en målmedvetenhet och en beslutsamhet, så har jag på något sätt lyckats få det som ju från början var ett intresse, en hobby. Jag gick ju i skolan som vem som helst. Att knappt märkbart transformeras till att också bli mitt yrke, även om jag kanske inte riktigt, det är som många som ägnar sig åt det de tycker om, att jag kanske inte riktigt ser det som mitt yrke, utan att jag svävar omkring i en tillvaro mellan arbete och fritid. Men jag har gjort lite TV-program för SVT, jag skriver lite böcker, håller stadsvandringar i Gamla stan, föredrag. Men fundamentet är min passion för 1700-talet och den här vurmen som jag har. Och sen så har jag också, vilket jag tycker väldigt mycket om, lite olika uttryckssätt för det.
Varför tror du att du har gått hem hos svenska folket?
Ja, svenska folket är ett väldigt vitt begrepp.
Ja, men ett namn har det ju blivit.
Ja, det kan man tro. Jag har ju haft någon föreställning ibland så när jag brukar rabbla det som ett mantra, och då blir jag ju liksom numera motsagd, men det kanske var så mer i början. Jag inbillar mig kanske lite fortfarande att jag huvudsakligen är de äldre damernas stora hjärtevän. Kanske, det ligger ju i betraktarens öga varför någon uppskattar någonting man gör. Det är väldigt svårt att kanske uttrycka själv, men jag tror egentligen att min stora gåva i mitt förhållande till det jag arbetar med, det är att jag har varit intresserad av det här sedan jag var barn. Jag har tillbringat decennier på arkiven och bläddrat i det gamla källmaterialet från slutet av 1700-talet, så jag har ju en enorm kunskapsbank att ösa ur. Men samtidigt, mitt i allt det här, jag menar, det låter så romantiskt, och han sitter på dagarna och bläddrar i gamla dokument från Gustav III:s tid. Men någonstans mitt i allt det här, som ju där 99% av det jag läser är fruktansvärt gruskross och tugga i sig, det är tråkiga saker, man blöder om ögonen när man kommer ut från arkiven år ut, år in, decennium ut och decennium in. Det hade varit lätt att förlora sig till att bara bli vetenskapsman, socioekonomiska strukturer i den tidig moderna urbaniseringsprocessen, statistik och data. Men konstigt nog, mitt i allt det här så har jag ändå lyckats bibehålla den kanske lite barnsliga liksom vurmen för det här. Jag känner fortfarande i mig när jag går hemma i Gamla stan i gränderna där, så även om det är, man blir hemtam och hemmablind och allting, så känner jag fortfarande i djupet av mig själv samma nyfikenhet och vetgirighet som jag kände som 10-åring. Bara det att den bilden jag nu har när jag liksom kisar med ögonen och tittar ut med de här små smala gränderna, den är ju nu så mycket klarare eftersom jag har alla de här kunskaperna. Och det tror jag att jag vågar låta den där personen lysa igenom, vilket ju kan vara tabu i den akademiska världen. Där, jag menar, är man intresserad och passionerad, då är man farligt ute till att bli någon fantast. En hembygdsromantiker. Men jag tror att det är nog viktigare för mig att ha jag en grupp runt i Gamla stan en och en halv timme. Om de kommer ihåg om det var 1760 eller 1790, liksom, det är inte det väsentliga. Men om jag kan ha gett ett avtryck i dem att gud, det här med historia, vad spännande det var, det borde man ju kolla upp. Och de här tidningarna som finns digitaliserade på Kungliga bibliotekets hemsida, de borde man läsa. Det tycker jag är ett större värde i än bara att förmedla liksom konkreta, sakliga fakta, och det tror jag människor kanske känner och upplever.
Fin och
lång.
Saklig och lång presentation av dig själv. Men det är fantastiskt.
Tack för det här programmet.
Tack för idag. Nej, men man ser ju hur du brinner i dina ögon när du pratar om det här. Och sånt är ju fantastiskt, såklart. Och det är klart att det smittar av sig, och det är ju fullt naturligt att du får göra det här. Alltså, for a living. Det är ju bara härligt liksom. idag ska vi inte prata så mycket om din karriär. Vi ska inte prata om historia så mycket. Too bad for you.
Ja, skönt, kanske.
Lite omväxling kanske.
Ja, verkligen.
För grejen är att jag såg en kvällstidningsartikel med dig. Du fyllde 50 nyligen.
Mm.
Grattis.
Tack.
Vi kanske ska dröja lite vid det och fråga hur du känns och åldras.
Jag har ett väl utvecklat svar med tanke på hur många gånger man har fått den frågan. Jag fick den inte när jag fyllde 49. Liksom.
Ja, märkligt, eller hur?
Eller hur? Ja. Nej, men det är klart. Jag såg den här, jag såg en gammal målning från slutet av 1700-talet. Över, jag vet inte om du känner till den här, eller om lyssnarna känner till den här ålderstrappan. Det var ett vanligt sån här fenomen, motiv, vanligt ute på landsbygden, bland allmogen. Man ser liksom livets åldrar, från födelse till döden. Och den går från 0 till 100 i en båge, liksom. Och naturligt så blir ju 50 på toppen. Mm. Och det menade de någonstans då i slutet av 1700-talet. Ja, men där är man på topp. Vilket jag ju kan ifrågasätta en och annan gång när man går upp på morgnarna. När jag tycker att, vänta nu, liksom, jag rör mig som om jag vore 90. När min lilla dotter bara, pappa, kom nu, kom upp, vi har toalettävling. Först inte toan, liksom. Jag går ju som en åldring på morgnarna. Så där vet jag inte om jag tycker att 50 på topp. Men i övrigt... kanske lite har att göra med att jag är förälder nu också till en liten sexåring. Att jag tycker jag har fyllt ut min... Jag känner mig självsäker på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare i min tillvaro. Mm. Alltid pendlat mellan ömsom storhetsvansinne. Det finns ingen som... Jag menar, jag är Genghis Khans liksom, motsvarighet inom historievärlden. Till att ha ett uselt självförtroende. Någonting som katterna släpper in. Och det har jag befriat mig från nu, tycker jag, med i kraft av min höga ålder.
Det är intressant det där som du nämner, just det här med det vacklande självbilden. För det är någonting som många gäster i den här podden vittnar om, och även jag själv.
Ja.
Jag hade till och med det som Twitter-biografi. Jag tror jag skrev så här, storhetsvansinne varvat med självförakt.
Ja.
Att liksom förstå har varit i mitt liv. Ja. Att antingen är jag bättre än alla andra, eller så är jag bara sämre än alla andra. Ja. Och jag trodde länge liksom att... jag är en ödmjuk person, för jag kan ju se mina brister, och jag tycker ju att jag är usel inom så mycket, då måste jag vara ödmjuk. Men ödmjukhet handlar ju inte om det. Ödmjukhet handlar ju om att liksom se sig som en av varandra. Mm. Att hamna i mitten där, det är ju ödmjukhet. Mm. Inte det här upp och ner. Det är ju bara liksom destruktivt, ja, och skevt.
Men tror du inte också, som sagt, nu ska vi inte fastna i det här ämnet, men tror du inte också att det har att göra med att många människor, nu försöker jag att akta mig för att liksom rangera mig till alla liksom människor som får syssla med det de gör, det de tycker om, och sen, åh, det är så synd om oss och vi är sådana offer och så, som jag tror många är lite trötta på. Men jag tror att en förklaring till att så många skådespelare och kanske författare och artister och musiker och vad det nu kan vara pendlar däremellan, det är att det finns ingenting, det enda, man är förblindad av det man själv gör.
Mm. Prestation igen.
Ja, och det finns inget kvitto, det finns ingen garanti på att det du har gjort bra, på det du har gjort är bra, annat än vad andra människor säger till dig. Mm. Och andra människor som säger till dig, vad bra du är, jag menar, jag säger, hoppas, nu lyssnar inte kanske min dotter på det här. Jag får se till att jag ska spärra hennes så ni kan lyssna på det här. Jag menar, min dotter, när hon liksom missar bollen, så säger jag, vilken fantastisk fint du gjorde. Hon spelar fotboll i knattelaget i Djurgården. När hon missar bollen säger jag, bra Alice, vilken fint du gjorde. Och det där sitter ju någonstans i att mamma sa, vilka dukt, vad du rar dig på att rita och så. Och då, någonstans så kan man tänka att, ja, men den som kommer fram till mig på stan och säger, vilka fantastiska tv-program du gör, gjorde inte den personen det för att vara snäll och vänlig? En vän till mig som är målare, jag menar, när han målar väggen så kan han med egna ögon se, det här blev jämnt. Det är bra och jämnt. Han behöver inte någon annan som säger till honom att vad jämnt du målade nu den här väggen. Mm. Han kan se det konkret. Men medan det vi gör i den här världen är så avhängigt av vad andra tycker, och ena stunden så sitter man, gud vad det här var bra, det här var ju fantastiskt, vilken författare jag är, släcker lampan, går hem, sover, kommer tillbaka, sätter på datorn och blir illamående av skräck över att det här är det sämsta skit som jag någonsin har läst. Ingen har skrivit så här torftig litteratur sen sumerernas kilskrift liksom. Så det tror jag kan vara en förklaring till, och inte bara ett sånt här koketteri att, åh, jag är så dålig, så där. Åh, man är ute med hoven och fiskar komplimang, utan man tror genuint det att
Men jag tror också att vi människor som kanske, nu vet inte jag hur din barndom och bakgrund ser ut, vi kommer att komma till det, men för egen del att jag tror att för mig, att har man en kanske lite trasslig uppväxt och dålig självkänsla, så söker man sig också automatiskt till yttre grejer. Man behöver få den här yttre bekräftelsen mycket mer än människor som kanske har en stabil och trygg självkänsla. De blir inte lika extroverta på samma sätt, att man ska liksom så här försöka laga det här inre problemet med externa lösningar konstant. Och om man lever så som jag har gjort, då kommer man ju också alltid basera sitt egenvärde på vad omgivningen tycker. Och det kommer ju hellre aldrig liksom räcka, för att den här bekräftelsen som man söker då, den räcker ju aldrig. Den gör en glad i en millisekund och sen bara rinner det av en liksom.
Ja.
För den bekräftelsen som man ska få och som man ska ha är ju sin egen egentligen. Mm. Och liksom så här, men det är så jävla knepigt det där, för att det är som någon slags fake glädje.
Ja.
Det är precis det som vi ska prata om också, det här med alkohol. Det är också fejkglädje liksom.
Ja, och jag tror som du sa inledningsvis, som jag tyckte var väldigt klokt, för det är lätt när man talar om beroende att det ska vara alkohol eller det ska vara spelberoende eller pornografi eller liksom vad som, liksom, droger. Ja. Men att det finns så många olika typer av beroenden, så där många är också väldigt osynliga för en själv. Och precis som du säger, att det här... Jag menar, jag tror att jag har utvecklat ett, och inte kanske bara utvecklat, jag har alltid haft ett krampaktigt, ett nästan paralyserande, gastkramande beroende av att vara andra människor till lags.
Mm.
Vad det nu kommer ifrån, jag menar, ett av mina allra, allra, allra tidigaste barndomsminnen, det är från innan mina föräldrar skildes. De skildes när jag var 4, och jag minns inte om det var när jag var 4 år och 1 månad eller 4 år och 10 månader. Men det är under loppet av min 4-årsålder. Mamma och pappa är fortfarande lever tillsammans. Jag ligger bredvid dem i dubbelsängen. De ligger och tittar på tv. TVn står vid fotändarna av sängen. Och jag ligger närmast väggen. Och det här är så konstigt. Jag har tänkt på det här så många gånger i mina dagar. Jag låg närmast väggen och jag låg med ryggen vänd mot dem. Och jag frågade dem... ursäkta, liksom, är det okej om jag vänder ryggen mot er? Liksom. Och jag minns fortfarande än i denna dag hur de, men vad är det för en fråga? Liksom, du får väl ligga hur du vill? Ja, du får väl ligga åt vilka håll du vill? Sådär. Och jag minns också än i denna dag hur jag liksom grät mig till sömns över att jag hade svikit dem genom att vända ryggen mot dem.
Mm.
Jag menar, nu bråkade de, skilsmässa på gång, gap och skrik på nätterna och sådär. Och jag menar, barn kan ta på sig vad som helst. Var det mitt fel att de bråkade? Var det för att jag vände ryggen mot dem som de bråkade och sådär? Men det där, den där besynnerliga, märkvärdiga upplevelsen som är mitt, kanske ett av de allra första minnen jag har som människa.
Mm.
Det har dröjt sig kvar, det har präglat mig så att jag... har blivit liksom skräckslagen i att göra människor besvikna. Så att när jag går ute på stan idag, van att få komplimanger av människor, du är så trevlig och du är alltid så välklädd och du är så artig och sådär, vilket jag verkligen försöker att vinnlägga mig om att vara, och jag smickrar mig med att tänka att jag är en sympatisk person och så, men jag menar, jag har ju mina dagar också, och det händer ju att jag går ut på stan och fan också, jävla fucking kväll, jag ska inte svära här, men man har en dålig dag, jag är sur, jag är... Och när jag går och så ser de här tre äldre damerna som kommer ner där för backen, och den ena armbågar den andra och de får syn på mig, då lägger jag mig till med ett enfaldigt flin och låtsas titta på något hus när jag går förbi och ser lite så här förundrad ut och tänka att här har bott människor förr i tiden. Därför att jag inte vill göra de här tre, för mig, vilt främmande människorna besvikna över att han som var så trevlig som vi trodde vi har sett honom i tv, och nu såg han så där sur ut. Så jag är liksom våld på mig själv för att vara främmande människor till lags i någonting som inte ens rör min profession. Liksom. Jag tillåter inte mig själv att vara mig själv ens. Jag menar, det är också ett beroende som jag på något sätt har utvecklat i mig själv.
Det är, om man ska specificera det, så är det nog snarare ett medberoende.
Ja.
För medberoende är ett ord som är ganska brett, och det håller idag på att utvecklas och ändras till något som kallas anpassningssyndrom.
Ja, du ser.
Ja, du har ju själv.
Ja.
Anpassa sig, vara folk till lags, att sätta andras behov före sina egna. Mm. Det är vad medberoende handlar om. Och det känns som att du har fått en ganska tidigt trauma i livet som har format dig till det liksom. Mm. Men man undrar ju då, vad var det för typ av uppväxt överlag? Bortsett från den här händelsen, hur såg det ut?
Ibland tänker jag att jag både har varit lycklig nog. Jag menar, mina föräldrar var inte gjorda för varandra. Jag är glad att de träffades och stod ut så pass länge så att jag blev korsningen av dem. Men, och jag är ju naturligtvis glad över att deras vägar skildes åt. Men ibland tänker jag att jag har varit lycklig nog att få leva på det här sättet. Och ibland att det har varit en olycka för mig. För att de var varandra så pass väsensskilda. Liksom ordning och reda hos morsan måndag till fredag. Man gick i skolan och jag utvecklade mitt intresse för 1700-talet och ritade teckningar av Gustav III och visade upp för henne och liksom skulle sjunga i kör och jag ville spela luta och gå klädd i 1700-talskläder när jag gick på klassfester och allt möjligt. Och sen hos pappa då, ute i Hallunda, ett miljonprogramsområde, där var det en helt väsensskild tillvaro. Total frihet, och det är klart det var helger och lov och somrar och sådär, men där var det ishockey och fotboll och skjuta ärtrör och skjuta med luftpistol inomhus och smällar i badkaret och liksom. Och det tror jag att jag har haft gagn av, att det har gjort att jag har en väldig, liksom, tycker jag, flexibilitet socialt sett. Jag kan gå in på någon söder krog och kolla på någon storbildstv och match där och Bayern spelar eller någonting. Numera är Djurgårdare då, övertalade om min dotter.
Bu!
Ja, men det hemska är, man får inte göra det, det är ju värre än att, eller större stegen att konvertera i någon religion, men nu visar det sig att jag hittade gamla bilder från minsta barndomen, då var jag Djurgårdare när jag var liten, så att det är ett steg tillbaka.
Okay,
men jag kan gå in där, men jag kan också sitta på en galamiddag på slottet och konversera grevinnan Silversparre om hennes juveler och allt vad det är. Men samtidigt så gör det också att man kan också bli lite ensam i det, för att jag rör mig i ett ingenmansland. Jag kan inte ta någon från den här söderpubben upp till slottet. Och jag kan inte ta grevinnan Silversparre från slottet till gröna jägaren liksom, på Götgatan. Och det gör väl att när man lever i så väsensskilda miljöer när man växer upp, så tror jag också att det är ju viktiga år när ens personlighet ska formas. Vem är jag? När står jag på mina två ben? Men alltså jag vacklade liksom framåt. Och som säger, anpassningssyndromet. Mm. Vara mamma till lags där. Vara flitig och duktig och sjunga Bellman. Och på helgerna, men kanske vara farsan lite till lags då. Vara lite pappa är från Irland. Man ville vara honom lite sådär. Man är liksom lite irländsk och liksom easy going och tar lite för vad det är. Och så jag tror att, och det är väl kanske som jag sa där när vi pratade om att fylla 50, och att nu, det kanske är först nu och i mitt föräldraskap när jag har fått den här självsäkerheten och när jag också kan nyttja de här två sidorna, bringa dem samman och applicera båda dem samtidigt från ett och samma håll på min dotter.
Mm.
Att hon kan se att de här två ytterligheterna kan man förena. Och hon kan bära dem i sig utan att känna att de måste göra liksom, iklä sig i olika roller.
Mm.
Utan vi kan gå på modevisning på Riddarhuset, ha ballerinaskor och diadem. Men hon kan också ha liksom, dricka puck och käka varmkorv och ha patrasiga jeans på sig och hänga med grabbarna på skolgården. Ja. Så jag tror att det jag har fått lida av det här kan jag ändå förvalta nu på ett liksom sammanhållande sätt och ge henne som en tillgång och en fördel i livet.
För i den här artikeln som du refererar till nu, du fyllde 50 år och då pratade du om att du har slutat dricka. När var det? Hur länge har du varit nykter nu?
Alltså, det säger också någonting om vilket laddat ämne det här är. Och jag tycker det är ju precis som du nu i den här podden här så tar upp liksom, det väsentliga i det här. Men man ser hur laddat det är, för jag menar, vi hade ju ett samtal som varade säkert i liksom en halvtimme om min tillvaro och hur jag lever och vad jag har för projekt och hur det är och liksom hur 50. Men rubrikmakaren, det vet väl du också, jag menar, hur rubriksättaren är en egen kategori människor. Av allt det här, vad jag har nu för framtidsplaner och hur min tillvaro sett ut och min dotter och så det de tog fasta på, TV-profilen Christopher Regan, jag har slutat att dricka. Liksom. Mm. Och det egentligen så var det väl i huvudsak inte så mycket mer dramatiskt. Det finns inget rehab, det finns inget fattat beslut som egentligen, utan jag kanade in i en avhållsamhet och en nykterhet.
Jag bara stoppar det där.
Ja.
För grejen är att när jag såg den här artikeln så tänkte jag så här att oavsett om du identifierar dig som en beroende, en alkoholist, en narkoman eller inget av det, så tänker jag att det finns en historia bakom ett sånt här beslut som är värd att berättas i en sån här podd.
Ja.
Det är för det jag menar. För den här podden är ju så här, vi har liksom aktiva missbrukare, vi har folk som inte ser sig själva som missbrukare.
Nej.
Alla sorters gäster här, och det är det, för jag vet att inför här så kände du lite så här, ja men jag kanske inte är
kvalificerad, ja. Mig inte liksom, jag har inte suttit på rehab liksom.
Exakt, nej men det behöver man inte.
Nej.
Och det, grejen med det är att det finns ju många människor där ute som faktiskt inte har varit så illa heller.
Nej.
Det är det, så den här podden ska ju vara till alla.
Ja, jag tycker det är en väldigt, väldigt, jag tänkte faktiskt på det när jag liksom backade ur och så säger, men jag har ingenting att bidra med, men så skrev du väldigt vänligt tillbaka, att som du sa också här inledningsvis, man är intresserad av alla människors historier. Och jag tror att det som jag möjligen skulle kunna bidra med här idag, det är också att ge det här en bild som också många människor kan identifiera sig med, som inte är de här löpsedelsnamnen och stora och AA och allt vad det nu kan vara för någonting. Därför att, och som du sa nu också, jag kan inte riktigt vara säker på, jag menar, när jag säger att jag har aldrig haft något problem med alkoholen. Jag menar, bara det är ju en varningssignal. Jag menar, de som har verkliga problem är ju många gånger de som säger att de inte har några problem. Och vad är ett problem egentligen i det här sammanhanget?
Mm.
Jag menar, jag berättar fortfarande som en lustig anekdot. Jag tror jag nämnde det här för bara någon vecka sedan. Jag pratade med någon om det här med berusning och allting. Och jag berättade det som det vore en rolig sak. Ja, fan, vad kommer jag ihåg? Man satt någon gång på något ställe. Ni vet hur det är. Man har druckit för mycket och helt plötsligt så hör man hör en avlägsen röst i omgivningen. Håll koll på Kristoffer. Han dricker för fort. Liksom, jag vet vad skatta det är. Då vet man, det finns ingen väg tillbaka. Liksom, spelar ingen roll om du tar varannan vatten resten av kvällen. Det är kört. Liksom. Det berättar jag som någonting roligt. Medan man egentligen, någonstans i det här, tänker efter. Vad är det egentligen som är så roligt att jag har suttit på ett ställe bland allmänheten, liksom ute bland folk, och blivit förgiftad? Jag kan inte stå upp ordentligt. Hörseln är satt nästan ur spel. Jag ser inte ordentligt. Jag har liksom ådragit mig minnesluckor och allting. Jag kan inte tala ordentligt. Jag kan inte gå. Jag behöver hjälp för att komma därifrån. Det berättar jag fortfarande som en anekdot. Att, gud vad kul det här var. Vad crazy man var och så. Men jag har förgiftat mig själv.
Men är inte det en sorts försvarsmekanism då? För att man kanske känner lite skam för det?
Alltså jag tror problematiken, jag ska svara på din fråga först också, bara försöka hålla konturen här, inte låter som jag satt i mig några på vägen hit. Nej, den anledningen till att jag inte dricker nu, det är av egentligen en enkel anledning under min dotters småbarnsår här och under hennes mammas graviditet, så blev det väldigt naturligt att inte dricka alkohol. Det blev inte på samma sätt som tidigare. Jag och hennes mamma var ganska glada. Vi tog oss upp och drinkar och vi stack ut på stan och raglade omkring och sådär. Men sen upptäckte jag då, för bara någon tid sen, kanske något år sedan, sådär, att jag tog någon öl eller två och så blev jag liksom, jag mådde illa med en gång. Jag kände det här bak fyllan på något sätt. Man, inte att jag kände mig, jag blev full och glad på en öl, utan jag mådde liksom dåligt av det. Vad är det här för någonting? Jag tog ett glas vin vid något senare tillfälle, samma sak, värk i axlarna och det trycker liksom i huvudet och sådär. Så att jag vet inte om det är att jag har liksom, kroppen har liksom, att jag blivit avgiftad, att den har vant sig av vid det här yttre.
Eller att den börjar säga ifrån. Det kan det också vara så.
Ja, den vill inte ha, den har identifierat det som den har varit liksom på något sätt nästan inkrusterad med tidigare. Mm. Var och varannan dag, ett glas här och två glas där och ett till lunchen och vi ser after work och helgen och allting liksom. När nu har det blivit någonting främmande för den och den kan revoltera eller reagera mot det. Så att och där någonstans så kände jag att jag jag kan inte, och jag blev först lite besviken. Det är en dimension i livet som har berövats mig så där. Men sen så kände jag att, men vänta nu, jag är omgiven av människor som faktiskt inte dricker alkohol och som har fattat det som aktiva beslut. Och jag tycker inte när jag ser dem att liksom, de är inbundna. Jag menar, Peter Sipen som jag känner, liksom, man har ju tänkt liksom att som han går omkring med sina påhitt och idéer och indian liksom, eller vad säger man, ursprungsboende i USA, fjäderhuvor och allt möjligt liksom, han måste ju vara full när han är ute på krogen sådär. Nej, han dricker inte en droppe. Mm. Och det var väldigt stimulerande och samtidigt så är det ju väldigt, jag tror att det du undrade där om alkoholen och jag tror att problemet med alkoholen är ju också att det är ju ett medel som man inte enkom nyttjar för att bli glad. Det är inte så när man står med den här spaden och ska köpa smågodis fast man vet att jag mår ju illa egentligen efter de här liksom, jag köpte 2 hektar nu slaktavfall med färgämnen liksom, och jag brukar alltid tänka på det, liksom James Bond, han står aldrig med den här spaden och gräver bland sockerbitar och bilar och allt vad det är för någonting liksom. Det känns så ovärdigt, men ändå så gör man det och trycker i sig det där och mår illa efter det. Men när man väl sätter igång med det så inbillar man sig att det är ändå ganska mysigt och man kollar på en film och äter lite smågodis. Och jag kan tänka mig många beroenden spela, det är liksom, det är killar lite så här, nu kanske jag vinner storvinsten här, men det förrädiska som jag kan tycka med alkohol, och nu jag understryker också, jag lägger inga moraliska aspekter på det här, jag är inte någon som alkohol är djävulens påfund eller någonting, men jag druckit ganska mycket i mina dagar, det är, tror jag, att man inte bara gör det för att bli glad. Nu ska jag höja min glädje här och se ut på stan. Utan jag tror att man också, i alla fall jag vet jag, kunde också ibland dricka alkohol på ett, kanske inte destruktivt sätt, men det spelar ingen roll vilka känslor det är som man får utlopp för. Det spelar ingen roll om det är sorg eller förtvivlan, men vad som helst som blir ett resultat av de här dryckerna som jag sätter i mig idag är bättre än att inte känna någonting alls. Mm. Att vara grå, vardag, vanligt, alltid nedstämdhet, oktober, november, underkylt, regn, grått, plikter och måsten och så. Och där människor, som vi vet idag, många har problematik med depression, man känner sig avtrubbad, du har 400 program att välja mellan på Netflix men du kan ändå inte liksom komma på vad du ska se, du stänger av och allt det här utbudet. Och då tror jag att de gånger jag ibland har druckit och blivit förtvivlad, gråtit, ramlat omkull på golvet och känt sorg och olycklig kärlek och så har det varit, hur hemskt det än har varit, så har det varit bättre än att bara ligga som en levande död i tv-soffan med fjärrkontrollen i hand.
Det du beskriver är ju någon slags form av självmedicinering, känns det som. Att man liksom inte kanske står ut med någon slags känsla egentligen. Att man vill ha en slags förändring i sinnet. Och jag tror att det är extremt vanligt bland människor som super och tar droger. Det finns ju så många missförstånd kring det här att det måste vara på ett visst sätt. Men bara den här grejen att man inte står ut med ett normaltillstånd och vill förändra något i skallen liksom, utan någon egentligen anledning. Det kan handla om att man är glad och då vill man fira. Man är ledsen, då vill man liksom, då vill man lindra det. Man är arg, då vill man få bort det. Man vill bara ha någon slags förändring i sinnet liksom. Och då Superman, eller tar man någon drog liksom. Och det är ju en ganska tydlig varningssignal på någon som har en problematik, tänker jag. För jag tror inte att vanliga människor resonerar så, som inte har den här, ja, men om man ska säga beroende genen på något sätt. Och så det är intressant att du säger det, för att det
men är inte det ganska nära också? Jag tänkte på det, är inte det någonstans på ett mindre dramatiskt sätt också ganska nära ett självskadebeteende?
Mm.
Alltså,
självklart, att inte stå ut och vara med dig själv på något sätt blir det ju.
Ja, och att skada sig så pass mycket man egentligen kan, inte för att liksom beröva en själv livet, utan för att få känna någonting. Jag tänker på unga tjejer som skär sig i armarna med kniv och så, vilket ju för mig är alldeles... Liksom, finns det något sjukare beteende än att ta upp en kniv och skära i armen för att känna någonting? Men det är ju för att jag inte förstår hur svårt det är för just dem att leva i den här ingenmanslandet emotionellt och känslomässigt. Men alltså jag tänker att, ja, men är det inte egentligen till stora delar, inte bara så, men till stora delar som också mitt alkoholintag kan ha grundat sig i att ikväll ska jag känna någonting. Jag ska få känna stora känslor. Jag struntar i konsekvenserna och jag vet att jag blir illamående och ligger och kräks imorgon, men ikväll är det liksom. Och sen om det är gråt och raglande på vägen hem och så. Men skillnaden mellan kniven i armen på en 15-årig tjej och nu tar vi en runda till här för en i mitt fall en vuxen kar, är ju också den här besynnerliga liksom acceptansen som vi har i vårt samhälle för, i det här fallet då, exempelvis alkohol. Jag tänkte på det här en dag nu när de öppnade alla restriktionerna, släppte här, och jag vet inte, jag läste någonstans, polisen fick liksom, eller om det var vakter som fick liksom trycka in folk i krogarna liksom, för att de inte skulle stå i kö ut på gatan liksom, där bilarna kör. Och jag menar, det vet ju alla som har varit ute någon lördagnatt och sira på stan, men i mitt fall om man rört sig ner vid Stureplan och så, de scenerna som man har fått se och också varit en del av själv. Det är raglandet, det är grinandet, det är pinkandet i portar, det är snubblandet, våldsamheter, aggressivitet, skrikandet, liksom svimmande. Allt nu målar man ju ganska, men det man ändå kan se en lördagnatt vid Stureplan i Stockholm och på andra ställen naturligtvis runt om i landet. Jag menar, tänk om man hade bytt det som vi ändå accepterar, vad var Maria Pol och det liksom avgiftning och bakis och
det är typiskt Robban.
Ja, men precis, det där. Så, ja. Där man till och med ibland går ut med intentionen liksom, säger så rakt ut, jag ska bli så jävla full ikväll, hur fan liksom. Tänk om alla de här människorna som raglade, snubblade, knuffade, slogs, grät, skrek, pinka på sig, allt vad det var. Tänk om de hade varit påtända istället för att ha varit berusade. Det hade varit fullständigt oacceptabelt. Mm. Och jag tänkte på när jag fick det här smset från dig när du frågade om jag ville vara med här. Så tänkte jag på något sätt att just det här med vanans makt också. Hur stark och kraftfull den är, traditionen. Därför att jag tänker om det inte hade funnits alkohol, om vi inte hade haft det, folk rökte cigaretter och gjorde någonting annat liksom, men det fanns inte alkohol, det var ett okänt begrepp. Om jag hade hört av mig till, jag vet inte om det är Patent- och registreringsverket eller någonting, så här, hallå, hej, jag har skapat en produkt här som jag har kokat ihop, den är flytande så den är liksom drickbar och finns i olika former. Den gör våld på levern, den gör våld på njurarna, den slår ut balansorganet, den attackerar minnet och så förorsakar minnesförluster. Den ökar liksom aggressiviteten och känslouttryck, skapar förtvivlan.
Folk tappar omdömet, empatin.
Empati, omdöme, fallskador. Den ofta dricker människor, åker bil så det blir lite rattfylla i det också. Mm. Misshandel i hemmen, barnen får titta på och kanske också leder till, jag menar säkert, jag ska inte förvåna mig om ett och annat liksom självmord i det här liksom samhället också är utövat under inflytande av alkohol.
Men man kan känna lite eufori och glädje och värme i perioder.
Ja, och så dessutom bara, allt det här nu som jag liksom rabblar upp om den här produkten, dessutom så är den starkt beroendeframkallande. Nice. Och jag skulle vilja att staten öppnade särskilda butiker där man 6 dagar i veckan säljer den här till allmänheten, och jag har valt att kalla det alkohol. Mm. Det finns ju inte en chans i världen att jag hade fått sälja den här produkten liksom till allmänheten, men bara för att vi alltid i alla tider har gjort på det här sättet. Mm. Så att det är just det här, så är vi benägna att acceptera det. Och, och som du säger, som du flikar in där också med, man ska ju inte måla fan på väggen, stora upplevelser har man ju också haft, och
absolut,
glädjestunder,
absolut.
Det är ju det som är.
Så är det ju, och det är just där det lömska kommer in någonstans i beroendesjukdomen, att folk som har den här sjukdomen, jag kommer ju aldrig sitta här och sätta någon etikett på dig, men jag menar överlag att vi har en tendens att bita oss fast med näbbar och klor i de gamla goda minnena.
Ja.
Och att liksom filtrera bort alla konsekvenser och den senaste bakfyllan och alla löften och lögner och allt skit. Och vi bara biter oss fast vid det där. Fan, det gick ju så bra där. Den där gången funkade det ju. Och den där gången så sårade jag inte någon. Och liksom, jag spydde ju inte den där gången. Det var jättetrevligt på snaps den där gången. Ja. Liksom.
Men tror inte du att om någon hade kommit in här nu innanför dörren, om det var en magisk fe eller vem som helst som hade sagt, Kristoffer, alla pengar som du har lagt ut på alkohol sen du var, ja men när man nu var kanske 17-18 någonting, allting, varenda öre som du har lagt ut på öl och vin, champagne, drinkar, allt, minsta lilla spänn som du har spenderat på alkohol sen du var 17-18 år fram till dags dato, får du tillbaka in på ditt bankkonto. Det är skattat och klart. Liksom. Och jag vågar inte ens tänka på hur mycket pengar det skulle kunna vara. Jag kan inte ens göra en kalkyl kring det här. Så jag blåste 2000 spänn igår på krogen och man köpte in någonting och drinkar och allt möjligt. Liksom. Så att det här är ju ansenliga summor. Mm. Om någon hade sagt, du får in det här på ditt konto. Klappat och klart, det är bara att använda till vad du vill. Jag vet inte, är det en miljon? Ingen aning, jag vet inte. Men du får de pengarna tillbaka, men du blir berövad alla minnen från, som du har i ditt liv, som du har fått under inflytande av liksom ruset.
Mm.
Då hade jag inte tagit pengarna.
Nej.
Därför att jag inbillar mig någonstans att en stor del av liksom min minnesbank och min identitet och mina upplevelser i livet har liksom skett under inverkan av liksom alkohol.
Så är det, och det pratar vi ofta om i den här podden, att liksom, man skulle ju inte fortsätta med någonting som inte gav en massa. Det är det. Alltså, man söp och i mitt fall knarkar också för att jag fick den effekten jag ville ha. Jag fick de äventyren jag ville ha. Jag fick en tillhörighet. Jag fick liksom uppleva saker. Men det som är kruxet här, det är ju att faktiskt bromsa när det börjar liksom kosta mer än vad det smakar.
Mm.
Och det är extremt svårt om man har liksom en slags beroende gen. Du har ju lyckats med det, och det är förmodligen för att du inte är beroende på ett sånt sätt.
Men blev tvingad till det genom att jag mådde helt enkelt dåligt.
Exakt.
Det är min stora lycka kanske.
Men det är verkligen. Men det allra lurigaste är ju faktiskt att kunna vara ärlig mot sig själv när konsekvenserna börjar ta över liksom fördelarna. För de flesta människorna som har den här problematiken är ju inte förmögna att se det. Som jag var inne på. Man kan ligga där och ja, men en bakfylla eller avtänning, kanske ännu värre. Du har sårat dina nära och kära. Du har hamnat i fyllecell, vad som helst. Och du lovar dig själv dyrt och heligt nästa morgon, aldrig mer. Det här ska aldrig hända igen. Det här var sista gången. Nu får det vara nog. Och sen går det några dagar, kanske en vecka, kanske en månad. Och så tänker du så här, Det var något så illa ändå. Jag överdriver nog. Vi provar igen. Vi tar en öl. Och så är liksom cirkusen igång. Och då är man fast i klorna av den här sjukdomen.
Mm.
Och vansinnet som det är. Och människor kan ju hålla på med det där i en hel livstid.
Mm.
Den här liksom ekorrhjulet och, liksom, och bara göra om allt på repeat. För att man liksom, är man i den här klona på den här sjukdomen, då kommer man ständigt lura sig själv.
Mm.
Det är ju liksom självbedrägeriets sjukdom på något sätt.
Problemet som jag tycker också i allt det här, som du säger, det man vill ju tänka att, som jag antydde tidigare, liksom, narkotika är narkotika, spelberoende är spelberoende, liksom, det är missbruk.
Mm.
Bara man använder ordet missbruk, i min värld, en missbrukare, jag menar, det är ju en narkoman.
Mm.
Jag ser inte, en missbrukare är ju inte någon som dricker sig berusad och raglar omkring och råkar pinka på sig liksom, och somna i en port ute på stan. Men jag menar, det är väl en missbrukare lika väl som någon som står och gungar på benen nere på plattan liksom, och är dimmig i blicken.
Det där är någonting som vi har påpekat mycket i den här podden, men något som också behövs poängteras om och om igen. Liksom den här bilden av en alkoholist och en narkoman.
Mm.
Att man tänker om alkoholist, det är gubbe på parkbänken. Mm. Det är med ölburkar och så här, stripigt hår och skägg och så här. Och narkomaner, det är han med spruta i armen på plattan liksom. Mm. Punkt. Men det är ju något av de största missförstånden vi har här. Mm. För absolut, dessa människor har ju också den här sjukdomen. De är ju alkoholister och narkomaner. Men det är också den absoluta slutstationen av den här sjukdomen. Den stora procenten av alla beroende och missbrukare vi har är funktionella beroende. Mm. Som finns i samhället ibland oss. Som jobbar och har familjer och så här. Men mår oftast jävligt risigt på insidan och längtar efter nästa rus. Längtar efter nästa öl eller lina eller vad man nu gör. Och det tror jag är viktigt att poängtera om och om igen. För att människor som har den här problematiken kan nog stirra sig blinda på det där och ständigt jämföra sig med Leffe på plattan. Mm. För att man då liksom ursäktar sig själv att fortsätta. För jag har ju ändå ett jobb kvar och jag har ju familj. Jag är ingen riktig alkoholist då. Fast det handlar inte om det.
Nej.
Handlar inte om det.
Man ska inte underskatta de små stegen. Ibland talar man om de små stegens tyranni, att man ser inte när det sker. Det är väl som när grodan som kokas i vatten, det går så långsamt så han känner inte att det börjar koka och till slut så är han fast och kan inte komma ur det där. Och jag tänker sådär, nej, men jag skulle inte identifiera mig själv som alkoholist. Jag skulle inte identifiera mig ens med någon som har haft alkoholproblem, som det väl kanske antyddes i den här artikeln där i tidningen. Men samtidigt då, om jag tittar tillbaka och jag tänker, och jag vet inte, gjorde jag det här därför att jag bar på jag skakade i händerna för att jag måste dricka det här, annars kan jag inte fungera idag? Gjorde jag det för att, som vi pratade om tidigare, skada mig själv, för att få ur mig någonting, känna någonting? Bättre att gråta och vara förtvivlad än att bara vara nedstämd och deprimerad. Eller gjorde jag det för att manifestera någonting för omvärlden, att jag ville bli en figur som andra skulle liksom tycka på något sätt, åh, där är han, vad dramatiskt, vad sorgligt, vad, vi behöver hjälpa honom, men vi måste placera honom lite i centrum sådär. Men jag hade någon gång, jag tänker att det här är många, många, många år sedan, men jag vet någon gång när jag en tisdag mitt på dagen, konstigt, jag kommer att tänka på det här nu, och jag menar, det här är väl klockor som borde ha ringt för ganska länge sedan. Och som ju klingar lite i kontrast mot när jag säger då att, nej, men jag har inte haft några problem eller så. Jag menar, jag gick en tisdag, en höstmorgon för kanske 10-12 år sedan någonting. Men bara det som ett symptom på min tillvaro. Jag gick ner till Systembolaget på Folkungagatan på Söder. Köpte en liten kvarting marinella. Inte klokt. Skruvkork. 21%. Finsk aperitif. Och satte mig på en parkbänk uppe vid Cornelisparken på Söder. Med den här liksom flaskan och min kviltade jacka och skjorta och slips och mitt kammade hår. Och det är det jag menar, där kommer någonstans den här frågeställningen. Vad handlade det där om egentligen?
Mm.
Och det är det som jag, det är lite som vi sa liksom, när vi pratade om det här med yrken och så. Att det här med, är man bra eller dålig? Var jag alkoholist eller inte? Då kommer en guidad grupp, en tur, en konstvandring där ett antal människor, där guiden står och pratar om den här lilla Cornelis-statyn där.
Mm.
Ja, Cornelis, han hade ju sin period där, han skrev ju under de här. Och då satt jag där och tittade på de här människorna. Denna trevliga figur som jag ändå ville vara i tv och vara artig och hövlig och gentleman och vara välklädd och vältalig och alltid väl förberedd och så. Och då tog jag upp den här flaskan och skruva av korken och halsade liksom ur ur den här flaskan med den här 21-procentiga spriten då, med någon slags tanke att ja, ni snackar om Corné, ni har ingen aning om vad det innebär att vara liksom ett lidande geni, nu ska ni få se hur en riktig konstnärssjäl lever. Mm. Och sen satt jag där och kände stora känslor och så, och så slutade det med att jag gick i liksom gråtande, storgråtande hem. Mm. Mitt på ljusan dag, klockan är liksom 12 en tisdag, folk är ute och äter lunch. Och titta, där gick ju han, inte den här killen som håller på med 1700-talet och så. Mm. Så gick jag storgråtande hem med den här tompavan i fickan. Så att även om det där inte var någonting som skedde dagligen, och även om det inte var någonting som skedde ens regelbundet så är det ändå någonstans ett symptom på hur komplicerat, inte bara själva liksom, förhållandet till alkohol kan vara, utan också hur komplicerat liksom, förhållande till sin liksom, egen självuppfattning kan vara.
Exakt, och det här som du pratar om, att vi som kanske inte har en helt hel insida, vi kommer ständigt att försöka liksom, fly in i någonting. Och du beskriver det ganska väl där, att du ville få någon slags förändring i sinnet där, och det har du hållit på med till och från i livet liksom, och jag gör det också. På samma sätt som en tjej som skärs i armen vill ha en förändring, hon vill inte känna. Alla sorts flyktvägar vi har i livet liksom, självskadebeteenden, det är godis, det är sex, det är alkohol, bekräftelse, droger, you name it. Allt handlar ju om någon slags flykt ifrån sig själv och ett ohanterligt känsloliv. Och jag tycker det är superintressant att höra dig prata om det här, för det blir någon slags ny take på det här, hur du pratar om, ja men, kvartningen på parkbänken eller de här fyllorna där du får ranglas hem och få hjälp hem. Och det, jag säger inte att du är alkoholist eller något sånt där, men däremot så finns det en ny dimension här, en annan take på hela det här som jag tycker och tror kan hjälpa många människor. Och det känns som att du ändå är ganska mycket i början av ditt jobb med dig själv, med de här insikterna, att det känns som att du kan komma tillbaka till den här podden om kanske 1-2 år, och då har du säkert mycket, mycket mer att berätta om din resa i nykterheten och jobbet med dig själv liksom. Och nu ska vi kasta oss in i ett segment som ni förmodligen känner igen. Det är dags för The House svarar. Ja, nu sitter jag här med grabbarna från The House, mina kära vänner och kollegor. Välkomna hit!
Tackar.
Tack.
Mm, nu ska ni få hugga tag i en lyssnarfråga. Är ni peppade på det?
Alltid.
Mm. Det är härligt. Nu ska lyssnarna få ta del av er visdom och kunskap. Vi kör! Det här med snuttefiltar, hur tänker ni kring det? Är det till exempel skadligt att byta ut sitt beroende till andra grejer i början på sin nykterhet? Till exempel socker och sånt. Är det något ni rekommenderar eller avrekommenderar?
Ja, jag tycker att det är en komplex fråga. Därför att, vad är den här snuttefilten? Är det någonting tillfälligt? Om jag till exempel har haft ett gravt alkoholmissbruk eller beroende och försöker nu tillfriskna från det här. Att äta lite socker eller att få i sig lite mer fett, det kan ju faktiskt bara dämpa suget. Sen betyder ju inte det att jag ska gå och smälla i mig ett halvt kilo godis varje kväll i flera års tid, för då är det nog ett problem. Men om man nu behöver snutta lite grann, om vi ska kalla det för det, i början, så fine, det är jättebra. Sockret dämpar suget i början, och då är väl det jättebra.
Det är väl precis som Robert säger, det handlar om att vara vaksam på vad den här snuttefilten blir. Oh, det är liksom 4 kilo godis på en eftermiddag, det är inte så mycket snuttefilt längre.
Nej.
Men att däremot ta till de här grejerna i början, det är väl inga konstigheter beroende på vad det är. Sen är vi som beroendepersoner, vi är ju ganska benägna att hitta de här snuttefiltarna. Och det är ju där den här vaksamheten kommer in, med att vi hela tiden håller koll på vad det är som försiggår och varför.
Mm. Och som du brukar säga, Boman, i den här podden, då brukar du säga så här, när det blir konsekvenser så är det ett problem.
Mm. Ja, får jag problem av att göra någonting, då är det väl ett problem. Mm. Jag minns i tidigt tillfrisknande att jag hade olika små besattheter. En period så skulle jag dricka x antal espresso om dagen, och det var superviktigt att stå där på kaféet och jag tyckte att det skulle vara bara enkla espresso, inga dubbla, utan hellre 2 enkla på raken. Och det var små besattheter.
Fix idéer.
fix idéer, helt enkelt. Mm. Och, men så länge det inte ger mig problem, och är det någonting som jag kan ta stöd av i början, men då är det väl ingen fara.
Whatever takes you through the day.
Ja, så. Vi blir ju heller inga perfekta människor.
Nej, men också, alltså, det är en ganska kritisk period där i början på sin nykterhet. Och jag är ju ingen expert, men för mig var det jätteviktigt till exempel att jag åt jättemycket glassbåtar i början på min nykterhet. Mm. Alltså extremt mycket. Alltså, det var ju, visst, jag gick upp lite i vikt, men jag behövde det i början på min nykterhet för att ta mig igenom den perioden. Liksom. Mm. Sen så bröt jag med det och gick ner i vikt igen och som så här blev mer balanserad i det. Mm. Men jag tror att har man så här små behov i början så är det väl helt okej så länge det liksom inte blir problem i längden. Liksom, tänker
absolut.
Jag.
Ja, men precis så. Jag minns en av avtänningarna där jag simmade 3000 meter varje dag på Centralbadet.
det
såg ju helt tokigt ut att gå just dit i en 25 meters bassäng och simma 3000 meter. Men jag var fullständigt besatt och var ju väldigt, väldigt abstinent. Men det hjälpte mig där och då.
Bra svar. Och vart vänder man sig då om man vill kontakta The House?
Då vänder man sig till sandra@thehouserehab.com.
Kanon. Tack, Jabbar.
Tack.
Tack The House för er visdom och era kloka ord. Det är mycket fint att ha med er i den här podden. Jag vet att ni hjälper många och ja, vi gör det här tillsammans. Det här mötet tycker jag blev väldigt, väldigt fint.
Ja, vad fint. Och som sagt, kan man återigen, som jag tror är viktigt att understryka, att det finns inte, jag har inga som helst, jag sätter mig inte på några höga hästar och har någon von Oben-ton eller någon nedlåtande ton. Jag vet ju vilka krafter som finns i det här och jag har varit underkastad de krafterna själv. Och jag fördömer inte dem som, man unnar sig ett gott glas vin eller liksom, jag går ut och delar på en flaska champagne och mår bra av det och äter lite ostron eller vad det nu, eller ta en bärs på pizzerian eller någonting. Inte det minsta att jag tycker att de är några stackar eller någonting så. Men om det finns människor som ändå tampas med någonting som kanske är svårgripbart därför att det finns så naturligt där. Precis som, jag menar, nu kan man gå på ICA, så finns det, jag menar, på ICA på Folkungagatan finns det en bar bredvid där jag kan sätta mig och ta ett glas vin, fast jag ska egentligen bara handla mjölk och toapapper. Så jag menar, vinet på ICA är nu lika lättillgängligt som smågodiset är. Och då är det väldigt svårt att bryta, det är också svårt att få den här känslan av att det här är någonting skadligt, det är någonting dåligt, det är någonting, för det finns så naturligt överallt, språkligt. Jag menar, vi har en acceptans i språket kring det här. Jag blev lite rund under fötterna liksom, jag gjorde ju skada på mig själv, jag förgiftade mig själv. Och acceptansen också i, jag menar, när jag växte upp på 70-talet, jag kommer ihåg när man kollade på Dallas när man var liten, jag vet inte varför man sa JR men JR, det var ju väldigt sådana här, och fasen, han står där, ska han alltid dricka, alltid måste han alltid ha den här drinkvagnen i bakgrunden där och hälla upp en drink och så. Det reagerar man mot på i början av 80-talet, att det skulle drickas i tv. Medans nu, jag menar, nu var det väl ett tag sedan man såg det, men jag menar, fredagmorgnar, bästa sändningstid på morgnarna. Ja! Yeah! Han som hamnade bakom bag-in-boxarna där. Mm. Bengt Fritjofsson.
Just det.
Jag menar, han står ju reklam för alkohol, för vin liksom, på fredag, för människor, tusentals, hundratusentals människor i det här landet som har allvarliga problem med sin relation till alkohol. Mm. Kläpper på TV4 på morgonen och tittar, den är prisvärd och den är fantastisk. Det enda han inte sa som han lämnade ute var att den här blir du jättefull av.
Mm.
Och det tycker jag, man puttar fram också positionerna, och samtidigt, det är så, man vill inte vara en moralpredikant och man vill inte vara en sån
det ska förbjudas,
men jag tycker att staten i det här sammanhanget, jag blir alltid illa berörd när jag ser Systembolagets reklam på TV. Där det är liksom, tänk på barnen och drick under ansvar och liksom allt sånt där. Liksom. Som har liksom ett monopol på att sälja det här giftet till människor. För mig så är det som att en knarklangare skulle stå ner på plattan och säga, men okej, hur mycket ska du ha nu? Ja, men du kan få 6 gram här liksom, eller du kan få 2 stycken. Men glöm inte en sak nu, knarka under ansvar och tänk på barnen hemma. Ja, men det är en oerhört hyckleri och en dubbelmoral. Sen innebär det inte att jag säger att man ska förbjuda det och man ska lägga ner Systembolaget eller så. Men det är just den här svårgripbara liksom förgifta oss, ja. Liksom. Men säg inte, liksom, framstå inte. Det blir som så här statliga kasinot. Liksom. Spela under ansvar. Liksom.
Precis, det är en svår balansgång och man undrar liksom vart ligger ansvaret. Men det är väl det är hårfint. Du, vi ska knyta ihop den här säcken nu. Hur tycker du att det här var?
Jag tycker det var fantastiskt, Simbo. Jag har njutit av ditt sällskap, ditt trevliga umgänge och en väldigt skön fåtölj, en god kaffe och också att få prata om någonting annat än bara huruvida Gustav III gjorde sig eller så. Det har varit väldigt befriande för mig. Och kanske så har vi också tillsammans bidragit till att hjälpa, är kanske lite förmätet, men att få någon lyssnare där ute, om en enda lyssnare får någonting synliggjort och faktiskt vågar ifrågasätta sin tillvaro och också vågar utmana omgivningens förväntningar på att man alltid ska träffas och ta en bärs eller ska vi gå ut och ta ett glas vin eller ska vi gå och ta en drink. Man kan faktiskt låta det som 100 år gammal. Det går att göra någonting annat också.
Nej, men jag tycker du sammanfattar det fint. Det du beskriver är ju poddens syfte kombinerat med att fortsätta krossa tabun kring beroende, sprida kunskap om hela den här problematiken och liksom visa på vart folk kan vända sig om man känner igen sig av det vi pratar om här. Jag vill säga stort tack till dig, Christopher O'Regan.
Tack så mycket.
Hej då!
Hej då!